Hej och välkomna till DI:s ledarpodd där vi tittar närmare på veckans viktigaste frågor. Med idag har vi ledarskribenterna Frida Wallnor, Henrik Westman, Tobias Wikström, jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på Dagens Industri. Och vi ska börja med den säkerhetspolitiska situationen i Östeuropa och kastar oss därmed ut i världen. Frida Wallnor, du är på plats i Ukrainas huvudstad Kiev. Hur är stämningen där?
Ja, jag måste säga att stämningen är lite blandad. Alltså på ytan så är ju allt lugnt. Folk går i affärer, folk är ute och leker med sina barn. De är ute och käkar som om inte ryssarna står vid gränsen. Liksom, och som om inte ryssarnas president hotar Ukraina och deras framtida vägval. Så om man inte visste det så skulle man ju liksom tro att allt är som vanligt. Men sen visar ju tv-kanalerna här väldigt mycket om det storpolitiska spelet såklart. Mycket av samtalen som har skett har ju faktiskt skett över ukrainarnas huvud. Även om det har varit, nu var ju USAs utrikesminister här igår och Tysklands utrikesminister var ju också här igår. Och Sveriges statsminister hade ju en diskussion med Ukrainas president också häromdagen. Om det är förhandlingar eller vad det är som pågår så sker ju det mer eller mindre ovanför ukrainarnas huvud. Men sen när man pratar med säkerhetspolitiska experter här och de som faktiskt vet vad de pratar om, då är det ju ett helt annat tonläge. Då är man ju väldigt uppskrämd över det som händer och väldigt orolig inför framtiden faktiskt. Så att det är väldigt olika bilder man får.
100 000 man från Ryssland är stationerade vid Ukrainas gräns. Vad säger experterna? Vad tror de kan hända då?
Ja, många tror att det som håller på nu, det här diplomatiska spelet, att det bara kommer att vara ett svepskäl för ryssarna. Att de egentligen redan har bestämt sig för att de vill gå in militärt. Och att man gör det här nu för att visa att man ändå, eller att man låtsas att man ändå försöker. Och sen är, när man inte får igenom de krav som man har ställt så kan man säga att ja, vi försökte i alla fall, men det är uppenbart att väst inte är villig att kompromissa alls, så att vi har inget annat val. Men faktum också är ju att ukrainarna, de är ju, alltså jämfört med 2014 så är de ju extremt mycket mer västvänliga än vad de var då, och de har ju rustat militären väldigt mycket sedan dess. De har ju fått väldigt mycket stöd utifrån framför allt, så att om det här skulle bli en konflikt nu så verkar alla tro att det kommer att bli extremt blodigt, för att ukrainarna kommer att kämpa emot så mycket som det bara går. Utdraget och blodigt har jag hört flera gånger, så det är väldigt dystra tongångar på så sätt, pessimistiska.
Vi ska prata mer om det storpolitiska spelet alldeles strax, men om vi håller oss kvar på gatan i Ukraina. Hur känner det ukrainska folket då för Ryssland och Vladimir Putin idag?
Ja, så generellt så verkar ju många tycka att Putin har tappat det, för det första. Att förut så kanske man såg att han hade en viss logik i hur han pratade om Sovjetunionen och annat. Men nu verkar man ju mer eller mindre tycka att han har tappat det. Han har ju skrivit han har skrivit uppsatser och han har hållit tal när han har pratat om Ukrainas och Rysslands historia som man menar är helt taget från luften. Så att igår till exempel pratade jag med en kille på en restaurang här som sa att Putin håller på med ett spel. Han har ju fått situationen precis dit han vill. Väst lyder, väst åker till Genève och pratar med honom och ryssarna får sitta med vid det stora bordet igen. Så att många verkar tycka att det här är ett spel från ryssarnas sida och att de bara försöker att låtsas att de är en stormakt igen. Men som jag sa tidigare så är ju ukrainarna betydligt mer västvänliga nu än vad man var tidigare. Så jag tror att det är nästan 80% i opinionsundersökningarna som är för ett EU-medlemskap för Ukraina, och det är över 60% som är för ett NATO-medlemskap. Så jag tycker att det har varit en väldigt tydlig förflyttning. Jag tror att det är typ 10% i ukrainska parlamentet som består av ryssvänliga partier. Så en väldigt tydlig förflyttning mot väst.
Kan man säga någonting om sannolikheten att Ukraina skulle kunna gå med i NATO på sikt och på en överskådlig framtid?
De verkar fortfarande tro att det är realistiskt på lite sikt. Jag har frågat experter här om det. Men ja, det är ju tveksamt i alla fall så länge Putin sitter kvar som president i Ryssland. För som det är nu så har ju han en form av informellt veto. För det får ju inte pågå en konflikt, en aktiv konflikt i ett land för att man ska få gå med i NATO. Och faktum är ju att det gör ju det i Ukraina. Har ju gjort sedan 2014 med den här lågintensiva konflikten i östra Ukraina. Och vi får ju se vad som händer nu. Men EU-medlemskap är väl kanske mer realistiskt då inom en överskådlig framtid, för att ukrainarna har faktiskt gjort en del reformer också sedan 2014. Man har ju fått extremt mycket pengar från EU till exempel för att göra om rättssystemet och annat, försöka mota bort den här korruptionen som fortfarande sitter väldigt djupt. Men i närtid är det ju ingen som tror att Ukraina kommer att gå med i NATO.
Man ska komma ihåg att den här lågintensiva konflikten har kostat 14 000 människoliv hittills. Men du, Frida, om det värsta skulle hända, en blodig konflikt nämnde du, vilken reaktion kan man då förvänta sig från väst och NATO?
Ja, vi hörde ju Joe Biden igår, pratade och sa att han tror faktiskt att Putin kommer att göra verklighet av de här hoten och gå in i Ukraina på något sätt. Och om det nu blir så väntar sig ukrainarna först och främst väldigt tuffa sanktioner mot Ryssland direkt. Jag får en känsla av att man är ganska besviken över hur väst reagerade efter 2014, här, att sanktionerna inte var så tuffa som man kanske hade önskat. Och man väntar sig också att man kommer att få vapen, ammunition som kan liksom användas direkt. Men det är också väldigt tydligt att det är verkligen ingen som har några illusioner om att väst skulle kunna skicka soldater eller något, utan tycker det känns som att det finns en viss bitterhet här. Man pratar om, ja, vårt försvar är ändå ganska starkt. Man jämför med till exempel NATO-länder som Litauen, NATO-länder som Albanien, men de är ju betydligt säkrare för de är ju med i NATO. De behöver liksom inte rusta upp försvaret. Och här är vi liksom, och vi vet att vi står alldeles ensamma om Ryssland skulle fatta beslut om att gå in i vårt land, och ingen kommer att komma till vårt försvar. Men ja, det är, man är liksom, ja, det är en viss bitterhet faktiskt att de så gärna vill gå med i NATO, men de blir inte insläppta.
My guess is that he will move in. He has to do something, sa Biden på presskonferensen i natt. Det låter nästan lite utmanande. Hur tror du Putin kommer reagera på det här?
Ja, det är en bra fråga, men jag tycker verkligen att Biden har en poäng här, för att den här kravlistan som Ryssland har publicerat både gentemot USA och gentemot NATO, den är ju sån att det är väldigt svårt för USA och NATO att göra några eftergifter. Och då är ju frågan hur Putin skulle hantera en sån situation. Om han inte reagerar överhuvudtaget då, så framstår han ju verkligen som svag på hemmaplan och gentemot omvärlden. Och känner vi honom rätt så är ju det sista han vill. Så risken är ju faktiskt väldigt stor att han måste göra någonting om han nu inte får några eftergifter från väst.
Frida, jag vet att vi kommer få anledning att återkomma till det här ämnet på Dagens Industris ledarsida. Den som vill lära sig mer och förstå konflikten i östra Europa gör rätt i att fortsätta läsa Dagens Industri och lyssna på podden. Jag säger tack Frida Wallnor för att du var med oss idag, och vi ska gå vidare med veckans andra ämnen. Vi börjar med företagens roll i samhället och Investor som har reviderat sina inkluderings- och jämställdhetspolicies. Henrik, vad är det som har hänt egentligen?
Ja, det är ju egentligen PM som ska prata om det, för det är en alldeles lysande granskning som PM har gjort här under hösten. Han har i ett antal ledartexter tittat och granskat Investors mångfalds- och inkluderingsplan. Och de problem som man kan se i den planen. Och nu fick vi då en effekt av den här granskningen i veckan, då Investor glädjande nog skrev om och förtydligade sin plan. Meritokratin fick en mycket mer framträdande plats. Investor pratade själva om det, att de hade tagit till sig av synpunkterna och kritiken och gjort om. Och det här är bra, och det är bra på många sätt, inte minst för att Investor är ett så viktigt företag i svenskt näringsliv. Det är riktkarn, det är ett bolag som många andra företag tittar på, så det är ett väldigt viktigt signalvärde i det här också. Så jag rekommenderar verkligen starkt de som inte har läst de här artiklarna att gå in på di.se och läsa dem. Den första kom i oktober, det var en i november och sen kom en här i veckan som sagt.
Mm. Du, Henrik, Investor är inte de enda som har en mångfaldspolicy som är omtalad. BlackRock, den enorma fondförvaltaren, kom i veckan också med vd, kom med sitt tal och sitt
vd-brev.
Ja, precis. Vad säger han?
Ja, men Larry Fink, han är ju oerhört skicklig på detta. Han har ju tidigt gått ut och profilerat BlackRock och sig själv som aktivister inom bolagssfären. Och det har han fått väldigt, väldigt mycket uppskattning men också kritik för. Helt klart så är det så att det här vd-brevet läses av väldigt, väldigt många och får säkert också stor effekt. I det här senaste vd-brevet så lyfter han ett begrepp som han kallar för stakeholder-kapitalism, som...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot honom och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Vad hände? Han är död. Vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Går ut på att ett företag ska identifiera olika intressegrupper och tillsammans med dem arbeta för att uppnå ett högre syfte. Ett syfte som ligger liksom i en annan riktning än att maximera vinster för aktieägarna. Problemet med det är att det som styr vad som är aktuellt just nu är en agenda som är föränderlig, vilket innebär att företag som ger sig in i den här sfären som traditionellt har varit politikernas, de tenderar att trampa fel. Och det pekar jag också på i den här texten. Att man som företagare gör klokt att först och främst fokusera på avkastningen för aktieägarna och tänka sig noga för innan man ger sig in i den politiska sfären. Intressant läsning, både vd-brevet och vår ledare.
Mm. Regeringen ska inte hyckla om bolagsskatten, Tobias Wikström. Det skriver du i en ledartext. Vad menar du och vad handlar det här om egentligen?
Det handlar ju om de olika initiativ som finns på internationell nivå om att göra om bolagsskatterna. Det har pågått i uppemot 10 år den här processen att bolagsskatt ska skiftas om till att betalas i de länder där stora företag säljer sina produkter och tjänster helt enkelt. Det är någonting som skulle drabba Sverige väldigt hårt eftersom vi är ett litet land med stora exportföretag. Och det har regeringen identifierat sedan länge, både den gamla alliansregeringen och den nuvarande S-ledda regeringen. Nu pågår de här processerna i EU. Det är dels det här förslaget som jag nämnde, dels minimiskatten för stora bolag. Det som G20 kom överens om i höstas. Nu ska man försöka göra lagstiftning av det i Europa. Det har gått alldeles för fort, tycker många. Och det handlar om att det ska vara en effektiv bolagsskattesats, effektiv bolagsskatt på 15% för de stora bolagen. Tar något land inte ut så mycket, då ska andra länder kunna gå in och ta ut mellanskillnaden, kan man säga. Och det här är då effektiv bolagsskatt, så det är inte bolagsskattesatsen. Så att det är, många svenska företag är ju betalar ju en effektiv bolagsskatt ner mot 15%, fast den formella nominella bolagsskattesatsen är 20,6%. Det är lite krångligt det här. Men det här är alltså inte ett förslag som är ofarligt för Sverige. Det kommer att vålla mycket problem för de stora företagen. Nya bokföringssystem och sådana saker. Och där vill alltså EU under franskt ordförandeskap hetsa igenom den här lagstiftningen, trots att OECD och G20, som är de som leder den här processen, ännu inte är riktigt klara. Och då det här hyckleriet som fanns i rubriken i dagens ledare. Ja, det handlar ju då om att finansminister Mikael Damberg spelade in en egen video i Bryssel efter mötet med finansministrarna i tisdags. Då han säger att vi har arbetat länge för att de här frågorna ska komma upp på bordet och vi ser det som en seger. Och det är ju milt sagt förvånande, därför det här är ju någonting som Sverige hela tiden har försökt hålla tillbaka. Men kanske insett att det är en rörelse som inte går att hejda, men man kan försöka begränsa skadeverkningarna och så vidare. Så att jag tycker att regeringen kör en dubbelagenda. Jag tycker att regeringen annars har gjort så gott de har kunnat för att tillsammans med andra länder som också är tveksamma till de här initiativen att begränsa skadorna, så att säga. Men då ska man inte säga att det är en seger bara för att det låter bra på hemmaplan. Det kan ju framstå som att man tar krafttag mot skattesmitning och bolagsskattedumpning och sånt där, men det är inte riktigt det handlar om.
Krångligt, men viktig fråga såklart. Vi ska avsluta med att prata lite grann om restriktionerna som ju vi lever med återigen under den fjärde vågen. Omikron som sprids som en löpeld i samhället. Tobias, de här restriktionerna som infördes i förra veckan i måndags, 5 dagar innan Magdalena Andersson själv blev sjuk i covid. Oppositionen har ju vänt sig mot dem här nu. Vi ser liksom en att restriktionerna börjar bli en konfliktyta, vilket de kanske inte har varit tidigare under coronapandemin. Vad är det som händer?
Ja, spelplanen har ju liksom förändrats politiskt sett. Alltså du sa ju måndags, men det var egentligen måndag förra veckan då som Magdalena Andersson presenterade de här nya restriktionerna. Redan då väckte det lite förvåning, därför att många av oss har ju ändå känt när man har försökt lyssna av diskussionerna, medicinska kommentarerna och så under julmånaden och julhelgerna, att ja, det är ju något speciellt med den nya varianten. Den är extremt smittsam men verkar också vara väldigt mild i sina skadeverkningar. Och att då komma med de här mycket starka restriktionerna som jag anser att det är, som Magdalena Andersson gjorde förra måndagen. Det vill säga att man ska inte åka till jobbet, man ska inte göra det, och restauranger ska ha nya avstånd igen, och det är bara 8 i sällskapen och så vidare, och begränsningar av stora folksamlingar och så. Efter några dagars, så att säga, mognad i debatten, så började ju oppositionen protestera mot detta. Och det som jag tycker är intressant att följa nu, jag tror i alla fall att regeringen gick på i gamla hjulspår. De har ju alltså fått väldigt mycket, vad ska vi säga, det har funkat bra med det svenska vägvalet när det gäller avvägningar. Liksom, sådär. Och nu känns det som att Lena Hallengren, socialministern, har liksom lite grann tappat greppet. På onsdagskvällen så var hon i Aktuellt och mötte då Liberalernas ledare Nyamko Sabuni. Och jag måste säga att jag har inte sett Lena Hallengren så ställd eller så, vad ska vi säga, upprörd över att få kritik för de här restriktionerna. Men det är ju nästan alla tycker ju det här nu, att det är oerhört märkligt med de här stränga karantänsreglerna där fullt friska människor ska sitta hemma Och det gör ju kanske inte så mycket om vi då som jobbar med det fria ordet och kan sitta hemma och skriva om vi gör det. Men det är ju väldigt många samhällsfunktioner som nu lider av att fullt friska medarbetare är hemma och inte kan jobba.
Ja, jag håller helt med dig Tobias som PM Nilsson skrev i torsdagens ledare också att det som verkligen är samhällsfarligt med det här är ju sättet som man bemöter den senaste varianten omikron. Och vi har ju sett också de senaste dagarna signaler, just det som du är inne på Tobias, med hur samhället påverkas. Polisen har ju flaggat för att bortåt 10% av den samlade poliskåren är på något sätt borta ur tjänst till följd av karantänsregler eller att de är sjuka. Så det här är väldigt intressant och det är ju inte bara Sverige heller Tobias, utan det är ju i Europa men också i, som vi skrev i en ledare här tidigare i veckan, i till och med i det land där man har en nolltolerans mot covid, Kina, så pågår en diskussion och gräl mellan olika bedömare hur man faktiskt ska göra och hur man ska bemöta nya smittoutbrott. I Kina är det på det sättet att där stänger man ner hela fabriker, städer, regioner så fort man har ett utbrott. Men det här påverkar ju Kinas ekonomi, vilket vi också såg då i veckan när det kom BNP-siffror och detaljhandelssiffror. Att detaljhandeln den ökade men inte alls så mycket som man hade hoppats på. Och är det någonting som Kina så att säga tittar på och lyssnar till så är det ekonomiska realiteter. Så det är möjligt att när OS är avklarat, Paralympics är avklarat här senare under våren, att även ett land med en så strikt nolltolerans som Kina tänker om.
En färsk undersökning från Svenskt Näringsliv i veckan visar att 72% av medlemsföretagen säger att karantänsreglerna är det största orosmolnet just nu. Hur lång tid tar det innan pandemin förklaras som en endemi, tror ni, avslutningsvis? Tobias?
Nej, men jag tror att det kommer att ske relativt snart. Det kommer ju naturligtvis att kräva någon typ av internationell samordning. Och där är ju förutsättningarna väldigt olika mellan de rika länderna och de fattiga givetvis. Men jag tror att det kommer att ske rätt så snart på någon typ av global eller åtminstone regional nivå. I Sverige så har vi ju under stora delar av pandemin inte haft så stora restriktioner. Så att det är ju egentligen inte så att man behöver fatta ett beslut om att förklara att detta inte längre är en samhällsfarlig sjukdom. Det är en viktig symbolik i det, naturligtvis. Men det viktiga är ju att restriktionerna anpassas till realiteterna. Sen ska jag också då säga att Nyamko Sabuni hade en stor poäng, tycker jag, i gårdagens debatt med Lena Hallengren i Aktuellt, där hon då sa att bara för att man tar bort den här pandemilagen, som ju då för övrigt förlängdes nu i veckan. Och även om man tar bort den så gör det ju inte att det inte går att införa nya restriktioner. Men då måste de gå till riksdagen så som läget alltid annars har varit. Det här är en typ av undantagslag som man nog bör vara försiktig med. Och verkligen se till att den finns i extrema samhällssituationer bara.
Henrik, vad säger du?
Jag tror också att den kommer försvinna ganska, eller att man kommer lyfta restriktionerna ganska snart. Jag tror mycket handlar om det som Tobias är inne på, det vill säga politiken och hur den debatten förändras. Politikerna vill ju visa handlingskraft i detta, och om det visar sig att regeringen blir sittandes på ena sidan och det finns en allt mer växande opinion mot restriktioner och nedstängningar, då skulle jag säga att det kan gå fort.
Tack för det, Henrik Westman och Tobias Wikström, ledarskribenter på Dagens Industris ledarsida. Vi tackar också Frida Wallnor direkt ifrån Kiev, ansvarig utgivare för DI:s ledarpodd. Det är Peter Fällman och vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.